Hej och välkomna till denna Nobelpodd från Aftonbladet Kultur.
Tackar, tackar.
Vi är här för att vi förstås ska prata om de två Nobelpris som delas ut idag. Ett för 2018, ett för 2019. Och med mig för att göra det har jag Claes Wallin.
Hej. Hej,
tack.
Hej Claes. Välkommen. Och Martin Ågård.
Hej.
Hej, och jag heter Anna Andersson. Ni var båda på plats i Börshuset idag när prisen delades ut. Hur var stämningen?
Ganska uppsluppen, eller?
Ja, jag tycker också jämfört med tidigare år så dels hade de satt ut bänkar som man kunde sitta på och så stod mediekamerorna bakom här. Så att det gjorde också att det inte var lika trångt som vanligt. Det var inte så rörigt som det brukar vara. Det brukar bara vara en folkmassa.
Okej, det här var något nytt alltså?
Ja, det var liksom ny scenografi.
Men lite mer väl. Jag är ju en nybörjare på detta, men det var, jag förstår att det var lite mer välordnat än vad det brukar vara. Lite...
Ja, det beror på hur du menar. Att de
ja, men jag
haft...
tänkte, för det var en presskonferens. Där
ja, nej, det brukar inte vara. De brukar bara meddela pristagare och motivering, och sen brukar ständige sekreteraren ta frågor där framme vid dörren när de kommer ut. Så det brukar inte vara det här. Det är väl ett led i öppenheten, tror jag. Att de pratar lite mer och är tillgängliga för frågor helt enkelt. För
det, och det var även den här adjungerade lilla kommittén som var
Akademins
på plats.
Akademins ungdomsförbund.
Några av de var där, inte allihopa, tror jag. Just det.
De är ju faktiskt lite yngre, både alltså, de här tre kritikerna, och förutom Kristoffer Leandor.
Och Gun-Britt Sundström som är äldre än till och med Kristoffer.
Mm. Ja. Annars är det lite folk på tillväxt helt enkelt, kan man tänka sig.
Ja, det kanske behövs då.
Det var också debut för Mats Malm, nyständig sekreterare, som var den som fick komma ut genom dörren först. Hur klarade han sig?
Oklanderligt.
Oklanderligt. Ja, det såg trevligt ut i tv, tyckte jag.
Mm. Det är ju ingen jättebetungande uppgift, tänker jag mig, just den där biten.
Men viss nervositet kan man ju tänka sig. Ja.
Han drog inte på många språk, som väl Horace Engdahl brukade göra.
Nej, svenska engelska.
Det var bara svenska engelska. Ja,
det var inte det Horace Engdahls lilla uppfinning också, att prata ryska?
Ja, och... precis. Han ville väl dra det på, inte kinesiska.
Nej, han tog det på franska, tyska, engelska och ryska, om jag minns rätt.
Han vill briljera lite, det är känslan man får.
Ja, det är också en service, om det är sådana journalister. Det är ganska många utländska journalister.
Mycket japaner var det, mycket tyskar och även en iransk tv-station.
Det här är en internationell händelse helt enkelt, som världens blickar riktas mot Stockholm. Det är inte bara vad man säger, det är faktiskt sant.
Det tror jag nog.
Och det var alltså två priser som delades ut. Det var ju ett då för förra skandalåret 2018 och sen årets pris 2019. Vad tyckte ni? En del menar att det var fel att dela ut ett pris för förra året. Vad tyckte ni?
Nej, jag tycker det är helt rätt att dela ut ett pris för förra året, för att den här akademikrisen har inte handlat om den litterära bedömningsförmågan, utan det handlar om andra saker.
Mm. Nej, jag håller med helt och fullt. Önskar jag kunde ta någon mer kontroversiell ståndpunkt här. Men det,
ni kan inte det bli osams om svårt. Detta.
Nej, det går inte. Därför att jag förstår inte heller varför en pristagare, alltså man får inte glömma heller, det handlar om en ansenlig summa pengar som kan hjälpa ett författarskap på traven. Nu är det ju oftast väldigt framgångsrika författarskap som belönas, men ändå 7 miljoner kronor är skrivro i många år.
Mm.
Kan man säga. Så att det var synd att beröva en författare det priset.
Nu ska vi gå in då på de två som belönades idag. Det var alltså för 2018 Olga Tokarczuk från Polen och österrikaren Peter Handke. Innan vi fördjupar oss i var och ett av de här två författarskapen, vad tänker ni om de här två valen tillsammans? Alltså det var ju många som, man brukar ju tänka lite kvoter, eller vi gissare brukar tänka kvoter, att man ska ha en från östen, från västen, man, en kvinna, det ska vara någon från Afrika, borde stå på tur och så vidare. Men nu var det två europeer.
Ja, det har väl en del reagerat mot, men det där är ju också så att man får ju se det över längre tid. Jag tror akademin själva har ju ansträngt sig för att hitta författarskap utanför Europa. Men det handlar ju också om kompetensen. Det är svårt. Framförallt extremt udda språk är naturligtvis svåra. De har ju haft tur här, eller tur. Göran Malmqvist med hans kinesiska kunskaper. Per Westberg med hans kunskaper om afrikansk kultur och litteratur. Spanskan brukar inte vara några problem, då har man ju hela Sydamerika och portugisiska då med Brasilien och Portugal. Så att det handlar väl lite grann om praktiska skäl och sånt där. Och i det här sammanhanget den här gången så har de ju talat om då att de här två pristagarna utvaldes ifrån den förlängda korta lista som kom innan sommaren om åtta namn, som i sin tur kommer ifrån de 20 namn som fanns på en lite längre lista.
Hur många brukar
innan.
Vara på korta listan?
Fem.
Fem, okej. Okay. Så det var tre namn extra.
Men jag blev ändå lite förvånad att det var så otroligt europeiskt. För att Anders Olsson hade bara någon vecka innan det här priset så var med i en liten video som låg ute i kanalen nobelprize.org eller vad det nu heter på YouTube. Och då sa han väldigt uttryckligen att akademin nu strävar efter att vara mindre eurocentriska och dessutom beakta fördelningen pristagare kvinnor och män. Alltså, och det är ju fortfarande det är ett 100-tal män, 101 män, närmare bestämt 15 kvinnor som har fått det här priset. Så hade nog kallt räknat med två kvinnor och inte Europa. Och nu landar vi mitt i Centraleuropa, Österrike, Polen. Dessutom är i alla fall ett författarskap som brottas med den europeiska litteraturens favoritämne, nämligen europeisk historia. Underkänner inte dem som författare på något sätt, men man hade ju om det ambitionen var att liksom var något annat än europeisk romankonst så kan man ju säga att det floppade.
Var det något av namnen som förvånade er?
Nej, egentligen inte. Jag tror att alltså det enda som jag kunde tänka mig om Olga Tokarczuk som är en väldigt, väldigt bra författare att även om hon har skrivit i 25-30 år och har en utgivningslista som är hyggligt lång så kunde man tänka sig att hon skulle få vänta några år eftersom den stora romanen hon har skrivit är ändå den senaste, den här Jakobsböckerna. Så att där kan man tänka
att hon skulle liksom prestera någonting mer efter den.
Ja, just det. Det enda jag kunde tänka. Men Handke, ingen tvekan. Han har ju skrivit 60-70 böcker. Så att hans författarskap är ju tämligen säkert, så att säga, utifrån litterära halten.
Tokarczuk är född 62 och Handke 42. Så de är alltså 57 respektive 77 år gamla, med andra ord.
Men Claes, du har ju själv delat ut ett pris till Tokarczuk.
Ja, just det. Hon fick ju det här Kulturhuset, Stadsteaterns internationella litteraturpris för några år sedan. Precis.
Träffar du henne?
Ja, jag har träffat henne. Jag pratade med henne till och med på scen. Hon var väldigt sympatisk och rolig. Och hon reser omkring mycket och hon har ju fått ganska många priser på det här laget.
Vad tänker man då som när man ger henne ett pris? Eller hur gick resonemanget? Vad är det i hennes författarskap som är så
nej, där så är det ju inte för, där du menar för det priset? Ja. Eller? Ja, nej, men det handlar inte om författarskapet, det handlar om enstaka romaner. Mm. Alltså de som översatta just då. Och det var väl, nu kommer inte jag ihåg vilka de andra, på den korta listan, vilka de andra fyra var faktiskt. Men hon var så att säga utan konkurrens, för det var en roman som var så häpnadsväckande. Och ja, den liksom överträffade det mesta under den säsongen som kom ut i svensk översättning.
Mm. Men då går vi in på Tokarczuk. Jag känner att jag har uttalat hennes namn olika varje gång jag nämnt
det.
Men Tokarczuk.
Trots att det är lite mjukare ljud på polska, Tokarczuk. Så hade det varit ryskt hade du varit med Tokarczuk.
Ja, det hade varit mer konsonantkluster.
Okej, okej. Jag ska försöka, åtminstone bara uttala det konsekvent.
Polackerna är väldigt noga med sina ljud.
Vi hoppas att inte så många polacker lyssnar på det här. Förlåt om jag rådbråkar ditt språk.
Annars får ni gärna ringa in och förklara för oss hur man ska uttala Tokarczuk.
Precis.
Tokarczuk.
Tokarczuk, är hon en svår författare?
Nej, gud nej. Inte alls. Hon skriver väldigt, väldigt medryckande. Hon skriver också väldigt... hon skriver i bilder. Och det har hon själv sagt att det är precis det hon gör. Att hon, och det kan man känna när man läser här. Att det är väldigt visuellt. Det är väldigt tydligt och pregnant. De scener som hon skriver fram helt enkelt. Och det är någon utav romanerna, vilken det nu är, Över de dödas ben. Du har inte listan
nej,
på hennes böcker.
Nej, tyvärr. Det skulle jag förstås ha haft.
Är det en av de här deckaren. Den blev ju också filmad för några år sedan, en av hennes romaner. Jag tror inte den kom hit utav vad hon nu heter, polska regissören Chris.
Nu blev det pinsamt tyst här.
Ja, just det. Jag försöker komma ihåg här. Vi har inget material framför oss, utan vi tror att vi kan allt.
Vanligtvis kan vi ju det också.
Nu ska vi se här.
Vi googlar, ska vi inte sticka under stol med.
Styrning slog de dödas ben, vill jag minnas, blev filmen. Och hon är ju väldigt upptagen med goda skäl av Polen, som jag minns att hon nämnde, att Polen befinner sig aldrig på samma plats vid två tillfällen. Gränserna har ju flyttats hela tiden. Och själv bor hon nära en av de här gränserna. Så jag tror att det är som så att hon har, trots att hon inte har flyttat, så har hon bott i olika länder under sitt liv. Vilket måste vara en mycket egenartad erfarenhet faktiskt. Så hon är intresserad av kartor, av gränser och hur det här ser ut, och som hon då också gräver ner i Polens historia. Och Jakobsböckerna blev ju oerhört omdebatterade i Polen, för att hon tog ju upp där pogromer som hade förekommit i Polen tidigare. Mm. Under
1600-talet. Ja, det är väl en debatt som liksom har kommit och vänt i Polen flera gånger. Först under kommunisttiden så var väl mycket locket på, och sen så lyftes det upp, och sen så igen så började locket falla tillbaka.
Jo, det är ju andra polska författare som har brottats med det. Jag tror du tänker på pjäsen Vår klass. Klabne.
Ja, exakt. Ja, just. Mm.
Som också, men det är väl liksom den där delen av Europas öde på något vis. Det har ju en gång i tiden varit en av liksom världens mest mångkulturella platser. Oerhört många folkslag, människor och religioner som har samsatts, och gränser som ständigt har förflyttats i krig, konflikter, olika annekteringar av olika slag. Så att jag tror att skriva om det utan att på något vis bli kontroversiell är omöjligt.
Men historia, alltså vad kan du säga något om hennes stora teman i författarskapet? Det är historia.
Det är historia då. Och det är sådant som gränser utan att på något sätt vara någon författare som så att säga är ett språkrör för sin nation och sin historia, utan det är en väldigt kritisk undersökande blick på det egna landet, eller det som då under olika skeden kallas Polen, dess historia och vad de har gjort och inte har gjort och sånt där.
Ska vi nämna några portalverk hon har skrivit? Ja,
förutom Jakobsböckerna så är det väl just de här, den här Styr din plog över de dödas ben, som är väldigt märkvärdig faktiskt.
Har du roligt när du läser? Finns det någon sentimentalitet?
Nej, det finns inkänning, och det finns hon har en förmåga och som alla goda författare även skildra människor som normalt kanske skulle uppfattas en smula förringande, som hon skildrar med sympati. Ja. Det är ju liksom bara de här Jakobsböckerna om denna Jakob Frank som då ses som en ny messias under 1600-talet. Som
en fantastisk historia, eller hur?
Ja, som bygger på historiskt material. Han han försöker ju göra någonting som ingen annan vill. Dels att han då ses som den nya messias, men också att han försöker ekumeniskt samla olika religioner och folkslag. Och samtidigt så måste han förmodligen ha varit en man som störde väldigt mycket och ställde till med saker och ting här. Men han liksom, hon bara presenterar de här figurerna, kan man säga, istället för att gå in och tycka
värderar
om dem.
Hon
värderar inte på det sättet alltså. Mm. Och hon skriver lika bra kortprosa. Det finns en novellsamling som har kommit ut 2 gånger. Så att säga, senast då Spel på många små trummor.
Just det, första det är en gången så var, titel tycker jag. Spel
för första gången så var det bara delar av den novellsamlingen som kom ut.
Och, så det var så sent som förra året, 2018, som du recenserade den?
Ja, just det. Ja, precis, just det, ja. Ja, och vi har ju faktiskt tur att vi har Jan-Henrik Svan som har översatt henne, som är väldigt bra översättare från, inte bara polska, men i det här fallet då. Löpan är också en sån här roman som är väldigt underhållande och bra. Hon är inte svår att läsa. Jakobsböckerna är tjock, okej.
Okej, man får ta sig lite tid.
Men de andra har någon slags normallängd på 200 sidor eller något sånt där. Jakobsböckerna är 5 sådana normala.
Man kan börja med en 200-siding och sen säger Jakobsböckerna.
Men allt det här skrivandet har fört en kollisionskurs med den polska konservatismen.
Hon är ju en kontroversiell person, om man förstått, hemma i Polen. Jag ska också säga, när jag satt och läste på, så kontroversiell, men också väldigt läst och uppskattad.
Hon ligger på topplistor och populär, helt enkelt.
Ja, precis. Men som sagt, hon har ju hamnat på kollisionskurs med Lag och rättvisa, det styrande partiet i Polen.
Ja.
Och det beror väl inte bara på hennes litteratur, utan också på saker hon har sagt i intervjuer och sånt där, men att hon helt enkelt just ifrågasatt. Det finns ju en polsk självbild som handlar väldigt mycket om att Polen är en åkerlapp där liksom stormakterna har sprungit fram och tillbaka, tyskar och ryssar, och härjat med de stackars polackerna. Och att de är själva väldigt oskyldiga till liksom alla hemskheter som har begått på polsk mark. Och det stämmer ju såklart inte, vilket hon då har påpekat, och då har hon blivit ett riktigt spöke för den polska nyhögen. Och hon är ju också, vilket jag inte vet för mycket om, engagerad i liksom grön politik. Någon sorts miljöpartist, tänker jag mig att hon är.
Ja, DN hade väl påpassligt en intervju med henne så sent som i senaste helgen. Mm. Där hon är något så kontroversiellt som vegetarian, kom det fram till. Och det var liksom skäl nog att
utvisas.
Att, ja, åtminstone kallas för opolsk i vissa sammanhang. Så ja, jag tror också, eller hon är engagerad i miljöfrågor, absolut. Vad skulle jag säga om det? Jo, men att det är ju faktiskt val i Polen nu på söndag. Det är alltså torsdag kväll när vi spelar in det här, ska vi säga. På söndag är det val. Tror ni att det kan spela in någonting, det här priset?
Hon sa själv, Sveriges Radio lyckades få tag på henne på telefon, och då sa hon att det här priset är betydelsefullt för demokratirörelsen i Polen, som hon då ser sig själv som en symbol för. Alltså den rörelse som helt enkelt vänder sig mot de här nykonservativa strömningarna. Jag vet i ärlighetens namn inte. Blir inte det då olagligt? Blir inte någon sorts Trump-situation här då? Liksom Svenska Akademin försöker påverka det polska valet. Det kanske kan få konstiga efterverkningar.
Ja.
Det kan ju förmodligen inte göra det hela värre.
Nej, det tror jag heller.
Skador.
Ja. Jag känner mig själv väldigt positivt inställd till det i sånt fall. Men
för det är väl ändå som så att de som främst går och röstar i val där det finns nykonservativa eller så kallade nya högern, det är ju deras anhängare som är bra på att delta. Och det här skulle ju då möjligtvis kunna innebära att de andra demokraterna som kanske tvekar då går och röstar. Jag menar, så kan man ju spekulera.
Det är ett bra scenario. Ett dåligt scenario är väl att tänka sig att det finns väl inget värre rött skynke för en nationalist än att om ens politiska fienden får stöd utomlands ifrån.
Från någon sorts, som man inte delar. Polen är ju på kollisionskurs med större delen av EU faktiskt.
Så är det,
ska man komma ihåg. Ja. Det är ju verkligen, man pratar ju om att utlösa den här artikeln 7 som skulle kunna ta ifrån Polen dess rösträtt. På Ungern ligger väl före i kön, ska man säga. Mm. Men det är ju klara diskussioner. Och det är ju inte populärt i Polen, har man förstått, när EU kommer med synpunkter på hur de styr sitt land. Kan man väl sammanfatta det. Men man kan väl säga så här, Tokarczuk är ju kontroversiell då kanske i Polen, men här hemma, reaktionerna här i Sverige var ju väldigt positiva, får man säga.
Ja, älskade alla, verkligen.
Ja, ja. Och då förde oss över på den andra pristagaren, Peter Handke, för där kan man ju säga att det nästan var lite tvärtom. Men vi ska börja med att prata om hans författarskap. Varför är han en stor författare, Claes?
Ja, han har ju skapat sig under mycket lång tid. Han debuterade i mitten på 60-talet med Dörröppnaren, samma år som det kom en pjäs som provocerade publiken rätt rejält. Men sen har han framförallt blivit etablerad från de romaner han skrev i början på 70-talet här. Med titlar som Kort brev till långt farväl, Långsam hemkomst, Den vänsterhänta kvinnan, Vägen till Saint-Victoire och så vidare. Där han mer går in och reflekterar över tillvaron. Det här skulle jag kunna säga är vad man brukar kalla en typisk Nobelförfattare som sysslar med individen och existensen och gärna utifrån ett utanför perspektiv. Jag tror att han har påverkat ganska många författare även i Sverige när han ändå översattes. För att man har alltså slutat översätta honom tills nu.
Vi kan gissa att det kommer tillbaka.
Ja. Det var 2006 kom den senaste romanen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Översättning, i översättning, vad heter den? Don Juan eller Don Juan. Men under 90-talet så kommer hans böcker ut, en Hjelmström helt enkelt. Och de är inte särskilt långa.
En ganska produktiv författare.
Det är en ganska produktiv författare, absolut. Han har skrivit pjäser också, essäer. Han har skrivit
ohyggligt produktiv. Vad du skrev här i din...
70-tal böcker. Textböcker finns utgivna.
På ett 30-tal, 40-tal år.
Ja.
Ja, 50 drygt. Han debuterade 66.
Nej, och han har ju skrivit dramatik.
Ja, ändå. Det är imponerande.
Ja, nej, det är ingen problem. Men samtidigt så är det alltså ganska så nätta volymer. Men han lägger ner tid, jag är övertygad om, på formuleringarna. Det är väldigt språket är väldigt exakt.
Och det är ingen grafomanproduktion. Nej, alltså det är det inte. Nej. Sprutar ut text.
Nej, det är det faktiskt inte.
Är han svår?
Nej, jag tycker inte det. Om man vill ha action så är väl han kanske ingenting att läsa sådär, men man följer berättaren, det är ofta en berättare i det som ligger nära honom själv, eller den han berättar om, man följer dem liksom med uppmärksamhet. Det är väldigt, han använder liksom, han låter så mycket som möjligt i varje scen få plats i språket, vad som kommer in genom sinnena och sådana här sakerna. Det är väldigt reflekterande utan att vara någon slags, det är liksom ingen prosa som skruvar omkring på det sättet och stannar kvar väldigt länge i samma sak, utan det händer saker på ett stillsamt men tydligt sätt.
Är han rolig?
Nej, det är ingen författare man skrattar åt att läsa, det tror jag. Han är tvärtom, det är väldigt allvarlig, seriös författare på det tyska sättet. Det finns ju tyskspråkiga författare, men där kan ju vara Thomas Bernhard var mycket roligare i så fall, eller för att, som också från Österrike, ja, född i Nederländerna men Österrikes författare.
Ja, även Jelinek kan har ju någon vara, sorts grotesk humor i alla fall.
Ja,
eller man ska säga.
Ja, just det. Ja. Nej, på det,
och eller, Bernhard verkligen, han är ju cynisk och rolig.
Jag tänker också på Botter Strauss som hatar allt och hela tillvaron och samtidigt som kan vara fruktansvärt rolig i sin misogyni. Eller misantropi. Men Handke, jag kan inte påminna mig att han är rolig. Det kan väl möjligtvis finnas ett och annat understatement som dyker upp i hans lamentationer.
Men det är något lite knäppt över österrikisk litteratur.
Jag tror det har lite grann med traditioner. Om man tittar tillbaka i Österrike så har vi ändå haft, vi hade ju den här från förra sekelskiftet kring Wien 1900, då dök upp en rad. Och inte minst inom konsten så kom ju provokationerna här med Egon Schiele och hela den här secessionsförfattaren och sådana saker. Det finns ju liksom det är ett land som har ända in idag en väldigt tydlig, dominerande, stark borgerlighet. Ja. Väldigt konservativ, inte sällan numera högt upp i hierarkin av nazianstruken fortfarande. Mm. Så då finns det en väldigt tydlig norm att göra konst emot. Och det har ju funnits nu i minst 120-130 år. Så på det sättet så tror jag helt enkelt att...
Det är en tacksam mylla för konstnärer.
Och då så, om som konstnär som vill säga sanningar så kan man inte gärna vara lojal mot den kulturen som ändå dominerar där.
Men det är ju roligt när du beskriver Peter Handke. Han låter ju så otroligt okontroversiell. Men det du beskriver låter ju verkligen som urtypen för ett Nobelförfattarskap.
Ja, det är han just det. Hans författarskap...
Kan vi inte prata om det? Alltså, du ser en typisk Nobelförfattare. Och det är ju någonting... Det finns ju någonting där när du säger det. Alfred Nobel ville att priset skulle gå till författare som skrev i idealisk riktning. Och förmodligen menade med det litteratur som gjorde världen lite bättre.
Du tänker inte du är idealistisk då?
Det står nog idealisk.
Det står idealisk.
Men idealisk, tänker jag, kan man inte bara tolka det som så bra som möjligt?
Ja, jag tror att även akademin har tolkningsdiskussioner från tid till annan. Just för det är ett ord som inte längre används. Men jag skulle nog hålla med dig, Martin, om att idealisk riktning, att det är något, att det ligger
att han vill ha,
ja, det ursprungligt säkert. Men samtidigt så många författarskap har ju det här lätt melankoliska, existentialistiska...
Tidlösa skulle jag säga.
Ja, man kan verkligen inte dra alla Nobelpristagare över en kam, men det finns något spår där som jag tycker du sätter finger på när du säger att det är Handken typisk.
Ja, men visst finns det det. Det är en, visst belönar de litteraturförfattare som har skrivit vad man brukar kalla seriös litteratur, att de tar, att de inte följer några som helst trender, att de har en integritet utifrån sina egna estetiska utgångspunkter. Och där kan man inrangera alla möjliga olika författare. Om man nu vill ha Dario Fo, som väl belönades delvis för att man skulle uppmärksamma den muntliga litteraturen. Eller Harold Pinter, som har sagt saker politiskt som har retat många olika läger. Men som också med språket försöker komma åt någonting som håller över tid, så att säga. Mm. Och där och ska man göra det, så kan man nog varken vara för rolig. Man kan nog vara för allvarlig, men man kan knappast vara för rolig. Det blir väldigt svårt.
Mm, humor är ju väldigt ofta referenser.
Ja, det är kontextbundet på ett helt annat sätt än livets villkor.
Mm. Det är lite tråkigt. Att man måste vara lite tråkig för att få Nobelpriset. Jag förstår.
Nej, men jag tror inte att... bara för att man inte är rolig så behöver man inte vara tråkig.
Nej, man behöver inte, framförallt behöver man inte vara dålig. Bara för att
nej,
man inte är rolig.
Och inte minst när det gäller stilister så är det ju... Så blir ju det roande. Det
finns ju många roliga, alltså Isaac Singer är ju lite såhär buskisförfattare.
Ja, nej, han är inte oerhört rolig.
Jo! Alltså,
har ni läst honom på sistone?
Ja, det var inte så länge sedan jag läste honom.
Jag försökte för inte så länge sedan.
Det kom någon ny novellsamling, tror jag, för några år sedan. Alltså, inte, han är ju död så länge, men på svenska alltså. Det var kul. Jo, men det var kul.
Ja, men jag minns honom som roligt, så skulle jag säga om honom för inte så länge sedan. Alltså, nej, jag var tvungen att sluta.
Men
nu var det länge sedan han fick priset, så att vi kan...
Ja, det är en stor favorit.
Men han var
hos mig.
Bland de bästa,
han egen på de singen
de bästa reaktionerna på när han hade fått priset. När han, på presskonferensen någon timme efter den och sånt där, frågade om han var överraskad. Han säger, hur länge kan man vara överraskad? En kvart? 10 minuter?
Okej, det var fyndigt. Jag ger honom det. Men som sagt var, Peter Handke som skriver då den här litteraturen som vi då kanske då kallar Nobelprislitteratur helt enkelt. Så det var ändå kontroversiellt nu när han fick priset på grund av hans ställningstaganden som jag förstår började 1996 när han skrev reseskildringar från Balkan och där skrev om Serbien som ett offer i Balkankrigen under 90-talet. Och sen 2004 så skrev han på ett konstnärsuppror till försvar för Slobodan Milosevic, alltså serbledaren under kriget. Och 2006 så höll han till och med tal på Milosevics begravning. Och det här är ju inte hans litteratur, utan det här är ju åsikter och saker som han har gjort. Och det här naturligtvis har ju inte glömts bort. Så det blev ju bråk, får man säga, på en gång.
Ja, det är många som har rasat idag. Kulturjournalister som Ingrid Elam, regissören, politikern Jasenko Selimovic var inte heller nådig.
Svante Weiler, förläggaren.
Och jag såg nu också att filosofen Slavoj Žižek, apropå Zätan, Žižek.
Han uttalar sig.
Han tyckte Sverige var ett skandalöst land eftersom vi har satt dit den stora hjälten Julian Assange och belönar den stora skurken Peter Handke.
Här kom vi in i ett mycket större politiskt mönster och spel helt. Vi blev liksom, eller,
det är nog fullt möjligt att den här kritiken växer, tror jag. Jag tycker mig anat.
Men det är ju också det här gamla vanliga, apropå en av titlarna av Handke, upprepningen. Akademin bedyrar ju ständigt, helt sant också tror jag, att de ger inte priset, de tar inte hänsyn till personernas politik utan till litteraturen. Och saken är ju den att det här väcker uppmärksamhet i olika länder framförallt och olika läger. Det beror ju på hur man då betraktar författaren. Alltså inte bara den enskilde författaren utan författaren som figur, som roll. Va? Och på sätt och vis kan man ju säga att ju argare man blir över en viss Nobelpristagare, desto större betydelse har den författaren i den kulturen. Och det är lite intressant. Om en författare inte hade någon betydelse så skulle det inte spela så stor roll om han hade oönskade politiska åsikter. Eller hur?
Väldigt sant. Nej, men det måste man säga. Faktum är att alla Nobelpristagare tror jag granskas när det nagelfars politiskt.
Numera i alla fall, ja.
Mm. Och det går alltid att hitta någonting. Eller ja, det kanske har blivit mer på sistone. Man kan ju faktiskt jämföra med... Nu har ju Peter Handke gått väldigt, väldigt långt. Han hamnar i fullkomligt absurda slutsatser, tycker jag. Men även Harold Pinter var ju...
Han skrev på samma uppror där 2004, förstod jag.
Uttalade också sitt stöd för... Jag vet inte vad upproret egentligen stod för. Stöd för det serbiska folket. Det fanns ju... Carl Bildt var kritisk mot NATOs bombningar av Serbien. Det fanns såklart olika syn på olika skeden av kriget, men att gå så långt i att stödja liksom Slobodan Milosevic ända in i graven är ju
bokstavligt talat, ja.
Vansinne, tycker jag. Mm.
Men är det verkligen då så självklart att akademin ska bortse från det? Alltså, du sagt,
men vad är alternativet?
Ja, att ge det till någon annan.
Nej, men jag menar om de ska ta hänsyn till politiken, då hamnar man ju på sånt här sluttande plan. Alltså, då kan man inte ge den till Handke på grund av hans serbvänlighet. Och vad är nästa steg? Det blir väldigt svårt att sätta någon gräns, och dessutom så blir man helt prisgiven åt de politiska åsikter som de ledamöterna i akademin har. Det blir jättesvårt att göra.
Och kanske jag tänker åsikter som kommer att få just nu. Ja. Så det kan ju svänga över tid också.
Ja, det kan gå mycket konjunktur och åsikter. Kanske inte just de här åsikterna. Men jag tycker man får vara väldigt noga med också att det är klart att Handke ska stå till svars för de här åsikterna. Jag hoppas han får väldigt mycket frågor om det nu i de intervjuer han ska göra framöver. Och kritiseras och hånas och häcklas och allt möjligt. Men att det skulle smitta av sig på Svenska Akademin, det är också en konstig tanke, tycker jag.
Nej, sen måste det också gå att det är liksom inget problem att läsa eller ta del av konst ifrån en konstnär som har de mest egenartade åsikter eller moraliska uppträdande. Alltså det där kan ju vara en generationssak, men jag menar, om man tar ett gammalt historiskt exempel, Gesualdos madrigaler från 1500-talet blir ju inte sämre eller färgas av att han förmodligen lät mörda sin hustru. Så att jag menar,
vet vi säkert?
Nej, förmodligen sa jag.
Förmodligen.
Just, ja. Men förmodligen så lät han mörda sin
hustru. Jag har inte läst nämnda madrigaler.
Men man lyssnar på dem.
Lyssnar.
Men vad heter det? Alltså det där blir ju ett sätt och... Hur skulle till exempel, och i Handkes fall så har jag i varje fall inte kunnat se, det var ett tag sedan jag läste honom, hur hans politiska, han har varit provokativ alltid så att säga, han tyckte ju Thomas Mann inte var någonting att ha och sådana saker, och gruppen 77
att Nobelpriset där, borde läggas ner.
Ja, visst gör det, men alltså sen länge
det är bara 5 år sedan alltså.
Så att det är möjligt att, ja, men just i hans fall, han kanske är personen Handke här, men när han skriver så är han författaren.
Men det jag tänkte säga, de här åsikterna, de verkar ju inte märkas i hans författarskap. Nej. Det här är verkligen skillnad på verk och person.
Ja, så vitt jag kan bedöma. Liksom. Jag har inte läst allt av honom.
En författare som har skrivit 70 verk, då det kanske har smygts in någonting någonstans.
Det finns en viss
någonstans.
Provokation i en del pjäser, den här tidiga pjäsen som publikförolämpning, där skådespelarna helt enkelt skällde ut publiken för att man har kommit dit.
Det
måste man också komma ihåg med den tyskspråkiga kulturen är ju väldigt förtjust i provokationer. Så är det ju.
Främst den österrikiska då? Kan vi
kanske främst den österrikiska, men i teatern så är den ju känd, den tyska teatern, för att ställa till det på scenen och uppröra och sånt där. Och om man tar ytterligare ett litet avlägset exempel så finns det när det gäller musikteater eller opera, så finns det en gammal sanning som förmodligen är sann, att fransmännen tittar och tyskarna lyssnar. Så när de tyskarna går på opera så kan det se ut hur förskräckligt som helst på scenen, bara de sjunger bra. Och hos fransmännen så är det tvärtom, om de inte sjunger så bra gör det ingenting om det är vackert att titta på. Jag har i varje fall frågat en fransk dirigent om detta och han sa att det är nog sant. Så att det finns en sån här kultur om att provokationen, om att konstnären ska vara någonting som står utanför. Alltså man skulle kunna säga att det är en form av förlängning av romantikens konstnärssyn. Då var ju romantiken var ju mer lidande och guds ställförträdande nästan.
Det är ett konstnärsideal som har skjutits i sank nästan överallt, ja. Annars, utom i Tyskland. Då.
Ja, fast den har då gått igenom en metamorfos naturligtvis, eftersom...
Men tror du Handke har liksom sökt de här kontroverserna för att hamna lite
utanför
offentligheten?
Nej, men kanske,
kan det vara
så? Nej, det tror jag inte, men det vågar jag inte svara på. Men man kan ju tänka sig andra sidan att om man nu vill bli en konstnär i det tyskspråkiga området så måste man säga emot, åtminstone. Annars blir man väl kanske en deckarförfattare eller en populärförfattare eller något sånt här. Och man, då är det någonting annat. Kan jag tänka mig, men det är en spekulation.
Ja. Som sagt, vi får se det som att debatten har bara startat. Som sagt, det är fortfarande samma dag som vi prisen delade, eller inte delades ut, men tillkännagavs. Tror ni med den nya öppenheten och så vidare att akademin kommer säga någonting? Kommer de att delta i en eventuell debatt som uppstår nu runt Handkes pris?
Tvärtom tror jag. Tror de kommer att sky den som pesten och ducka.
Kommer stänga in sig igen.
Jag tror, och framförallt tror jag det beror på det gångna året. Jag menar, akademiledamöterna har ju varit otroligt frispråkiga. Det var ju en period
det,
under
det
den här akademikrisen. Ja, vi behövde inte ens ringa. De ringde ju oss under en period. Oss journalister. Sen dess har det ju blivit locket på. Känns det som. Och tystnaden från akademin är ganska påtaglig. Så jag tror att nej, jag tror inte de kommer att ge sig in i några diskussioner om
den här debatten får vi klara själva helt enkelt. Utan inspel från
akademin. Det är min gissning. Ja, vad tror du, Claes?
Nej, det enda som brukar hända, det är väl att någon där som pysslar eller har pysslat mycket med någon av författarna, att de i något annat sammanhang lite senare skriver om denna författare i mer essayistisk eller litteraturvetenskaplig form. Men, och vad det gäller debatt här, om de blir direkt tillfrågade så kommer de säkert svara, men de svaren har vi redan fått. Att det är sådär, så att jag tror inte att det blir så mycket.
Ja, när jag såg Anders Olsson hade redan svarat idag att Nobelpriset är ett litteraturpris och ingenting annat.
Men han fick den frågan i Börshallen. Alltså var det nästan den första frågan han fick i Börshallen, tror jag. Mm. Och det måste nog tydligen påminna om varje gång.
När Handkens namn lästes upp, kom det några så omedelbara reaktioner? Gick det ett sus inom församlingen?
Nej, det där skiljer sig från de år jag har varit där. Det är inte så många år jag har varit och lyssnat på det där. Men det var alldeles tyst. Både vid tillkännagivandet av Olga Tokarczuk och
alla hade fullt med att twittra
Handke.
Ut namnen.
Nej, men alltså normalt brukar det komma ljudliga reaktioner.
Inte bara då Gert Fylkings.
Nej, verkligen inte.
Och frågan är varför? Var det för att det var så mycket tv-kameror som står där nu?
Nej, det enda jag kan tänka mig att de flesta fick sitta ner. Mm. Och då går man inte omkring. Jag vet faktiskt inte.
Intressant.
Också så fanns det förväntningar som gjorde att de här kom på skam. Att de hoppades att det skulle vara någonting de kunde
rapportera.
Jag vet faktiskt inte. Det var väl
det var intressant om det skulle vara för att ni satt ner. Man blir inte lika spontan med reaktionerna om man sitter ner som om man står upp. Kanske.
Det kan ju också vara så att ingen riktigt törs liksom applådera akademin. Vad de än hade sagt. Nej. Så vill ingen vara den som drar igång applåden just i år.
Det brukar ändå gå ett sus som inte går att hålla tillbaka. Faktiskt.
Ja, vi ska börja avrunda, men summa summarum, men är ni nöjda med årets pristagare?
Ja, jag tycker det var bra pristagare.
Martin?
Ja, får man säga. Jag vet inte vad jag hade förväntat mig. Jag hade förväntat mig någon riktig överraskning, tror jag. Och det fick jag inte. Men,
ni fick du inte? Nej.
Nej, men jag tycker det är fint att det inte varit någon eftergivenhet att akademikrisen på något sätt skulle ha återspeglats i valet av pristagare. Det visar ju de här att de har integritet fortfarande.
Så är Svenska Akademin på banan igen?
Ja. Det är tydligt.
Jag tror
de är fulltaliga. Mm. De håller på, de ordnar evenemang, de delar ut Nobelpris, de är på bokmässan.
De kanske inte tycker om varandra, men jag tror de kan samarbeta i alla fall.
Jag tror aldrig i ett sammanhang med 18 människor eller strax därunder under flera års tid så kan inte alla tycka om alla. Men man kan respektera varandra.
Det får bli slutordet på denna Nobelpodd från Aftonbladets kulturredaktion. Tack så mycket Martin Ågård, tack så mycket Claes Wallin. Jag heter Anna Andersson. Tack för att ni lyssnade. Hej då!